Nu närmast följer då sommarpratarna och idag ska vi få lyssna till Ulf Boa Eklund som berättar och spelar sin musik.
Hej du Öviksbo i Övikssommaren. Jag heter Ulf Eklund och är redaktör och ansvarig utgivare för tidningen 7 som varje fredag når alla hushåll och alla företag i Örnsköldsviks kommun. Men de allra flesta känner mig som Boa och eftersom du inte ska behöva lägga pannan i djupa väck kring det smeknamnet är det lika bra att redan nu reda ut begreppen. För hur 17 kan man heta Ulf men kallas för Boa? När jag presenterar mig inför en grupp har jag lärt mig genom åren att det är lika bra att på en gång berätta hur det ligger till. Annars är risken stor att åhörarna funderar över den lilla knepiga detaljen istället för att faktiskt lyssna till vad den där Ulf, eller det är ju faktiskt Boa, har att komma med. Så här är det. När jag tillsammans med min tvillingssyster var pytteliten och kröp omkring på hall eller köksgolvet gjorde hon mig uppmärksam genom att ropa Boa. Vi hade ett eget språk på den tiden som bara hon och jag behärskade. Och varför det blev just Boa kan man bara spekulera i. Den mest troliga teorin är att stora syster och mamma och pappa är lillebror och att tvillingsyrans Boa är en variant av det. Men ingen vet med säkerhet. Bara att jag från den tidiga roten heter Boa. Alla som känner mig säger inget annat. Men med undantag av två arbetskamrater, Annika och Fredrik. Och en av mina allra bästa vänner, skepparen Patrik Norgren på MF Ulvön, som envisas med att säga Ulf. Förmodligen bara för att Boa är så enormt inarbetat och vedertaget att det nästan blir komiskt att kalla mig för det som det faktiskt står på körkortet. Men bäst av alla är nog min tvillingssysters bästis som förklarade anledning till det långsökta smeknamnet med "Vi kallar honom för Boa för det är för långt att säga Ulf." Nu hörni, ska jag ta tillfället i akt och per omgående reta mina fantastiska arbetskamrater som redan totalt tröttnat på min mobilsignal. Håll till godo, här kommer Ted Gärdestad.
Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Wow, wow, vilken härlig dag, smög mig på knät i sjön för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken härlig dag. La 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 än dig själv att tänka på. Men trodde du att du var ensam i det blå? Jag satt bakom och såg på. Jag vet att jag blev smått generad. Men jag tror att även du var intresserad. Såg du mig, såg du att det var jag.
Jag tror du hörde mig när du försvann.
Kan du tänka dig? Som barn var Boa spinke och smal, en ganska försiktig kille som inte hade några större problem att få kompisar. Det rörde sig ganska friskt runt mig och hemma på Trassvägen där jag växte upp. Ni vet gatan med radhusen som från E4 nedanför såg ut som små tändsticksaskar. Var vi många barn i samma ålder. Ofta var det bara att gå ut på gatan, hoppa på en cykel, ta fram en fotboll eller en landhockeyklubba. Så blev vi ganska snabbt ett gäng som umgicks eller spelade mängder av matcher innan mammorna ropade in oss för lunch eller middag. Terrassvägen var ett utmärkt gata att växa upp vid. Vi var många som brydde oss om varandra, men man kände sig trygg från morgon till kväll. Och så här i efterhand minns jag inte att jag var rädd speciellt ofta. Det inträffade bara några enstaka gånger. Bland annat när några år äldre kompisen Kent gjorde alla smågrabbar medvetna om att den fruktade Gullänget-ligan härjade i skogen ovanför Trassvägen. Det blinkade med ficklampor i skogen. Det gigantiska slagfältet mellan Gullänget och vår lilla gata. Och skulle det bli krig tvekade jag inte sekund att springa raka vägen hem till mamma. Jag var en glad liten fegis och det var inte ovanligt att jag grät en skvätt istället för att slå tillbaka de gånger det blev bråk på gatan. Titta, sa Kent. Nu blinkar det till i skogen igen. Jag ger mig fan på att det är Gullänge-ligan. Det kan bli en lång och blodig kväll, sa han, samtidigt som jag darrade och snabbt började prata om att jag borde gå hem till syrrorna i tv-källaren för att se nästa avsnitt av familjen McKayen. Jag stortrivdes bland kompisarna på gatan. Vi gjorde massor av roligt. Men när det blev lite tufft och lite farligt var unge herr Eklund inte mycket att luta sig emot. Aktiv med lite hare emellanåt är nog en ganska bra beskrivning. Och handen på hjärtat, vilken 10-11-åring är inte det ibland? Jag var så långt ifrån en tuff kille från storstan man kan tänka sig. Tanken på stora Stockholm gjorde mig livrädd. Jag var som jord för en småstad.
Kär i en småstad. Jag är en fider och jag vänder mig.
Ibland har jag födelsedag på årets mörkaste dag. Men jag brukade peppa med att efter att syster och jag föddes den 22 december blev det ljusare. Att vara född så nära in på julafton innebar att presenterna ofta var inslagna julklappspapper. Och fick man stavar av familjen på födelsedagen gick det att lista ut vad det möjligen kunde bli till julklapp. Nu låter det kanske som jag led över att vara född så sent på året. Så var det inte alls. Eftersom jag aldrig provat något annat njöt jag i fulla drag. Paket hörde jultiden till och vår födelsedag var aldrig något som hoppades över med anledningen att det var nära till julafton. Den enda gången jag förbannade min sena födelsedag var då pappa och mamma bestämde sig för att min och syrans skoldebut fick dröja just av den anledningen. Så när kompisarna Jörgen och Mats började lekskolan fick jag vackert hålla mig hemma och istället inleda skoltiden ett år senare. Så här långt i efterhand kan jag bara konstatera att det var ett klokt beslut. Tjejer brukar mogna snabbare, så för min tvillingssyster kanske inte spelade så stor roll. Men för egen del var det betydelsefullt. Jag fick vara äldst istället för yngst. Och så småningom hörde jag till den lyckliga skaran i klassen som fick sätta mig på den efterlängtande mopeden före nästan alla andra. Lekis hos Eina Holmlund på Ånglandsgatan innehöll allt mellan himmel och jord och jag glömmer aldrig den dagen då hon och hennes kollegor lärde oss barn att koka makaroner. Jag var jättestolt när jag berättade för mamma att nu kan jag också minsann och från och med nu ska sonen hjälpa till när det vankas makaronikokning hemma i Eklunds kök. Det blev inte mycket med det. Hur makaroner kokas glömdes hastigt bort för det fanns ju så himla mycket annat roligt att hitta på med kompisarna hemma på gatan. Fotboll, landhockey, cowboys, palla äpplen, snökojor och snöbollskrig. Det fanns så mycket att välja på och när jag nu tänker tillbaka på den tiden minns jag inte de tråkiga stunderna. Det finns bara ett flertal solskenshistorier och jag är så tacksam över att få känna så. Det är inte alla förunnat.
Det sjunger några ungar på Karl Johan. De låter starka och fina som bara ungar kan. Själv är jag bakom lås och bom på mitt hotell. En kväll bak barrikaden, en vanlig kväll. Över mitt huvud svävar en kolsvart gam. I rummet bredvid mitt sjunger en tokig dam. Och jag är trött och tveksam, men deras sång är glad. Om inga ungar funnits så slutar jag. Min dam har språket slinter i vissa fall. På grund av snö som blöter fast den är kall. Storsaker i skidåkning har också skärm. Gnid in ditt skinn med nässlor så blir du värm. Men det ska vara nästor från vikens kant. Och inga snea nästor från ruinens brant. Bevara oss från dem som dessa salu får. Oss och de glada ungarna här utanför. När inga ungar längre finns är allting slut. Vad är det då för mening om man står ut? Visst har det blivit kaos i tidens lopp. Men så länge det finns ungar så finns det hopp. Thank you.
När jag började där hette skolan Centralskolan. Den med en gymnastikbyggnad som min morfars far fixade finansieringen till en gång i tiden. Det var ofta jag tog tillfället i akt och stolt berättade det för mina klasskamrater. Senare bytte skolan namn till Örnsköldsskolan. Rektorn hette Gustav Svensson, studierektorn Gunnar Sjöberg och mina lärare Margareta Karlsson, Yvonne Stenlund och Jan-Erik Hamqvist. Det var så tryggt på något vis. Vi spelade fotboll och landhockey på rasterna och när skolklockan ringde var det alltid upplagt för ett långskott. Det gills, sa vi. Alltså det gills om man gör mål då det ringer in, och eftersom skolklockan brölade i flera sekunder pågick ofta ett vilt skjutande mitt i ringningen, och blev det fullträff hade vi sedan länge lärt oss hur en tv-puckhög skulle se ut. Det var där vändningen kom. Det var under den tiden på den skolan som jag plötsligt bestämde mig för att kunna säga R och en gång för alla sluta kalla min tvillingssyster för Kajin. Som grabb hade jag så mycket annat roligt att tänka på än att vricka tungan ordentligt för att korrekt säga R. Med mamma hos talpedagogen var det inga större problem. TD, 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 TD-rappa, TD-rappa. Men när jag hade bråttom och gasade på hade jag inte tid att koncentrera mig det minsta. Och då fick det duga med Tjappa, Kajin och min klasskompis Yogi, som jag var så avundsjuk på för att hans pappa var busschaufför. Vi skyndade oss alltid för att hinna ut på skolgården och paxa målburarna. Ibland var det så viktigt att hinna först att man till och med hoppade över lunchen när fröknarna eller magistern inte var uppmärksamma. Det var en sådan dag när jag skyndade mig ut på skolgården och plötsligt hörde två killar som var snabbare prata med varandra. Vi tecka lag. Han kan spela i det laget. Och han är det. Och så han. Vad är det han heter? Sa den ena killen. Innan den andra fyllde i. Och då hade jag redan förstått att det var mig de pratade om. Jo, du vet han som inte kan säga R.
Seems like nothing's going right. Won't you tell me, honey, how can
Farfar Sverre startade bussrörelse, drev bilfirma och var en skicklig affärsman. Men när åren gjorde sig allt mer påminda oroades mina föräldrar över hur det skulle gå när gubben inte längre var lämplig som bilförare. Hur skulle man på ett klokt sätt göra en verklig bilmänniska uppmärksam på det? Hur skulle han reagera när vi släktingar tvingade honom ur bilen med motiveringen att han var för gammal och inte hade tillräckligt bra syn för att inte bli en fara i trafiken? Farfar körde mot slutet sin Volvo 144 av årsmodell 1967 så koncentrerat att han inte ens såg mig om jag stod på trottoaren och vinkade för glatta livet. Han var fullt fokuserad på det som var mitt framför bilen, och tack och lov framfördes fordonet i mycket lugn och varlig takt. Men konfrontationen närmade sig och vi gruvade oss inför det närmast oundvikliga, det vill säga att ta ifrån honom bilnycklarna och beröva honom friheten och möjligheten att själv transportera sig dit han ville. Det var i samma veva som jag hade fyllt 18 år, och samma dag som jag överlycklig kom hem med körkortet i handen stannade en mörkblå Volvo utanför vårt radhus. Ut klev farfar i sina galoscher, klev in genom dörren och rakt fram till mig. Han höll nycklarna mellan tummen och pekfingret, droppade dem i min hand och sa: grattis till körkortet. Nu är det din tur att ta över. Han hade alltså redan bestämt sig för att när barnbarnet tog körkort var det dags för honom att släppa ratten. Mannen som kört massor med bil, mycket, mycket mer än många andra, hade själv listat ut att det var dags att sätta punkt för det egna körandet. Och vad passar bättre än att göra det under trevliga former? Jag körde runt i den gamla Volvon i ett par år och var mycket stolt över att ha en egen bil av det slaget. Mörkblå med gula varselljus. En bil som fortfarande finns kvar i familjen och som står med ett mäktigt dammlager över sig i ett garage på Vikingagatan.
Det här är min kärlekssång. Det här är min stund på jorden. Ingenting du sett på film någon gång. Ingenting ur litteraturhistorien. Alla nätterna på pappersbruket. Timmar av timmar full om kör. Sen på cyklarna i morgonljuset. Vägen hem i en värld av guld.
Love.
Efter värnplikten i Karlskrona och i Härnösand var jag helt inställd på att flytta hem till Örnsköldsvik och söka jobb. Men jag hade mer eller mindre, utan att knäppt tänka på det, slängt in en ansökan till marinens officershögskola. Och plötsligt kom beskedet att jag var antagen. Jag som längtat efter att få flytta hem till alla som pratade som jag och inte bo kvar i Blekinge där snacket låter som gröten fastnat i halsen. Men pappa övertygade mig om att inte hoppa av för jag ens hade börjat. Det är bara att komma hem om det inte fungerar, sa han. Och vips var 2 år i Karlskrona avverkade. Bland massor av minnen från den tiden minns jag min uppgift som vaktchef på Drottningholms slott. Till vår stora lycka var kungafamiljen hemma under vårt pass. Och vi fick öppna grindar till diverse kungligheter. Och jag minns speciellt när jag tillsammans med 2 säkerhetsvakter öppnade stallet för Victoria inför hennes ridtur. En annan höjdare under vistelsen på Drottningholm var när lille Carl Philip var ute med en vattenpistol och sprutade vatten på vakterna som stod utspridda runt slottet. Självaste kungen kom till vår vaktlokal och sa: "Det där är fasoner som vi inte tolererar. Det är bara att säga ifrån på skarpen och ta honom i örat om det ska behövas." Vilken enorm merit, tänkte jag. Och bad till höger makter att den busige prinsen skulle göra om det, så jag fick rycka ut och även rycka honom i örat. Men tyvärr inträffade det inga fler gånger, så tyvärr kan jag inte skryta om det. Men jag kan ju åtminstone skryta över att Sveriges konung, Karl den 16 Gustav, tog sig tiden att leta upp mig i vaktchefens utrymmen, glida in och tala om allvarliga saker. Underbart att arbeta i mediebranschen. Den ena dagen är inte den andra lik. Man träffar ständigt nya människor och lär sig nya saker i stort sett varje vecka. Det är en gigantisk förmån att få sådan respons på utfört arbete och resan vi gjort på tidningen 7 har varit fantastisk. Idag är vi ett medelstort företag med 20 anställda där veckomagasinet utgör basen i verksamheten. Men vi pysslar med en rad andra grejer också och jag trivs verkligen med den kombinationen att vara redaktör, krönikör och skribent varvat med att driva företag efter bästa förmåga. Efter åren som officer i marinen, vikarierande vaktmästare, postanställd och brevbärare har jag ägnat de senaste 20 åren åt tidningsmakeri och det finns många roliga händelser att dela med sig av. När den berömda tryckfelsnisse hållit sig framme kan det bli extra roligt. Som när jag en gång skrev om den frusna isen på Anersjösjön. Undrar just hur ofrusen is ser ut. Eller då ett R smög sig in, vilket gjorde att jag skrev om den bredrövade modotränaren Per Arne Pirro Alexandersson. Men höjdaren svarade en av mina kollegor för när han var på junior-EM i ishockey och skickade hem en text i stil med Hallen heter, och så kom något konstigt tjeckiskt ord. En kall och dragig hockeyhall, 3 mil från österrikiska gränsen. Och det är där som småkronorna ska kämpa om JM-guldet. En helt okej artikel tyckte vi. Och dagen efter när Öviksborna tagit del av skrivningen ringde hedersmannen Bertil Axelsson med språkliga kunskaper och lång erfarenhet av Tjeckien. Ni måste ju hålla koll på vad er kollega skriver, sa han. Vadå då, tyckte vi. Jo, han har ju skrivit att hallen heter rökning förbjuden. Love is a burning thing and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. Love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell. Om man är född och uppvuxen i Örnsköldsvik är det förbaske mig en plikt att hålla tummarna för Modo. För egen del var jag tidigt oerhört hängiven i hockeylaget. Som tonåring på plats flera timmar före nedsläpp i Kempehallen. Jag var så engagerad så att det till och med fortfarande kan rabbla hela laguppställningen från guldlaget 1979. Gänget som i Skandinavium i Göteborg bärgade klubbens första SM-guld i ishockey. 1. Peter Holmqvist, 2. Thomas Jonsson, 3. Sture Andersson, 4. Ulf Ingvarsson, 5. Hanjo Niemi, 6. Jan Nyman, 7. Ulf Hansson, 8. Per Lundqvist, 9. Mikko Leinonen, 10. Tommy Schelin, 11. Ulf Norberg, 12. Malte Sten, 13 Assa Lundgren, 14 Jan Eriksson, 16 Leif R. Karlsson, 18 Lars Nyberg, 19 Thomas Byberg, 20 Roger Lindström, 21 Robert Frestadius, 22 Ulf Tors, 23 Lars Molin och sist men inte minst min stora idol, större än både Björn Borg och Ingmar Stenmark, nummer 24, Sune Ödling. På avstånd levde jag med Modos hockeyöden i med- och motgång. Hur det hade gått kvällen innan gick tydligt att utläsa på mitt och pappas morgonhumör vid frukostbordet. Och ett av de starkaste minnen jag har från rysarkvalet borta mot Luleå var att vi bara var ett futtigt mål från att åka ner i dåtidens division 1. Målvakten Mats Masen Eriksson gjorde ett flertal tokräddningar och då Ulf Nubbe Norberg satte två frilägen på lika många försök fixade vi nödvändiga 2-2 och höll oss kvar i högsta serien. Det var så grymt nära degradering den gången, mycket närmare än det vi fick uppleva för bara ett drygt år sedan. Och nu kan vi njuta av att Modo fortfarande lever i elitserien. Här är min drömsexa. Målvakt, Sune Ödling såklart. Backar Nicke Johansson och Mattias Timander. Och forwards Per Lundqvist, Peter Forsberg och Anders Hedberg. Men i min värld finns det naturligtvis mycket mer än bara modehockey. Fotboll, segling, utförsåkning, tennis. Jag är en allätare av idrott och jag älskar idrott som underhållning just för att den är så oförutsägbar. Det finns inga färdiga manus. Ingen vet på förhand med säkerhet hur det ska sluta. Och det är just det som gör mig så fascinerad.
När man har en klar utelik fanfaren som inte alls är kort, ja det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll, hockey, curling, bandy och golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja det är bollar, klubbor, häckar, puckar, släggor, slut och straff. Som berättar hur det går och står och görs och känns.
Bränns och känns och spänns och vänds.
Sparkas och bökas och stångas och stökas.
Och kämpas om varandra nästa på en
och
det är
lobbar och driver och stötar och nickar och servar nät och ut.
Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de
och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de.
Hit och dit med flit och sen
sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de ett fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing och icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repen och repen på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så över nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra?
Ja, det är det jag.
Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar och kroppen, hästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som är vid plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kul och skridskor och salka och till och med dubbellot. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport.
Ja, det är
träning och tävling och sorg och förtvivlan och ramla och missa en port.
De berättar hur det var och är och hur och när.
Blir och blev och om det blir.
Varför och därför och utför och nerför.
Ja, varje liten fråga var ett svar och alla
krigar och svettas och fights och dödar och hatar varandra och slåss.
Och jag vet att snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och
backar de och backar de och tjatar de och tjatar de.
Hit och dit med flit och sen
sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut.
Labarabadam.
Till slut. Labam.
Nu är det högsommar i Örnsköldsvik. Nu är det tid att njuta. För oss som har möjligheter och hälsan för att bada, sola och slappa i värmen. Tanka batterierna inför hösten och ta vara på den ljusare och varmare årstiden inför den mörkare och kallare. Jag tror att det är ganska tur att många av oss glömmer bort hur fantastiskt sommarhalvåret är. För annars skulle vi kanske inte stå ut med vintern, som ofta just precis är lång, mörk och kall. Problemet med sommaren är att det är så mycket som ska hinnas med. Vi glömmer bort att det egentligen handlar om några veckor och hinner du en tredjedel av allt du surrat om på våren får du vara nöjd. Så rådet är att behåll all planering i så stor utsträckning som möjligt för dig själv. Berätta det inte för så många, utan gör grejerna som de kommer bara. Annars finns det en uppenbar risk att släkt och vänner gång på gång frågar dig hur det går, med risk att du blir stressad och får känslan av att du är på väg att misslyckas. Det mår man inte bra av, för sommaren är som Thomas Ledin sjunger kort, betydligt kortare än vad många tror i början på juni, och det behöver inte gå många veckor in i augusti för att människor här och där börjar prata om att nu är det höst, nu ska segelbåten upp på land igen och nu när barnen idrottar finns det tid att vara i sommarstugan. ute med båten eller i husvagnen. Planera inte för mycket under den här sommaren. Ta dagen som den kommer istället. Och njut över att få vara ledig och applådera dig själv när du uträttat något som du hoppas hinna med under ledigheten. Det är ett bra förhållningssätt som får din mage att må mycket bättre. Då kommer du att njuta över den fantastiska, men i många stycken korta sommaren. Under sommartider pratar vi ofta om smultronställen av alla möjliga slag, och det finns onekligen gott om den varan i vår kommun. Som lycklig ägare till ett hus med tillhörande sjöbod i Ulvöhamn är det för mig omöjligt att hitta mitt smultronställe på en annan plats än på bryggan alldeles vid vattnet. Där trivs jag som allra bäst, och absolut bäst är de tidiga morgnarna. Det är möjligen ett ålderstecken att kliva upp tidigt. Men att uträtta lite nytta eller ta en nyttig promenad för att sedan sätta sig på kajen med en kopp kaffe är det bästa av alla härliga morgonstunder på Bottenhavets pärla. Vid normala tillfällen slår jag numera upp ögonen av någon anledning redan strax efter klockan 6 och befinner jag mig på Ulvön och ser att morgonsolen redan kikar fram vid rullgardinen är det inte längre tal om att ligga kvar i sängen. Då handlar det om att snabbt få på sig en tröja, några slarviga brallor, ge sig ut på promenaden eller åtminstone överväga det och sedan blixtsnabbt bege sig ner på bryggan. Att resten av familjen ligger och sover gör stunden på sätt och vis ännu bättre. När barnen nu blivit något äldre får jag i och för sig ganska många egna stunder. Men den här är utan konkurrens den bästa. Den perfekta ulvemorgonen är stilla. Solen värmer. Sundet är blankt och några fiskmåsar skriker till emellanåt. Skärgårdsfärjan lämnar ångbåtsbryggan för dagens första tur och vid årskäret är någon av grannarna på väg ut för att vittja fisknäten. Jag är så oerhört glad och tacksam över att farfar, du vet han med bilnycklar och galoscher, köpte stället på 60-talet och att mina föräldrar gav oss chansen att ta vid ungefär för 15 år sedan. Vi har gjort vårt bästa för att förvalta det arvet och signalerna från omgivningen tyder på att vi har lyckats ganska bra.
Syrsor till vindarnas hus. Ännu rullar kulorna på skolgårdens grus. Och än strålar solen på brunbrända ben. Ännu ruvar fåglarna fast timmen är sen. Det finns tid till försoning innan dagen är förbi. För jag tror på friheten jag lever i. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig jag tänker i hemlighet. Sol, vind och vatten, höga berg. Jag vill veta vägen till herdarnas hus. Jag behöver att omges av en ledstjärnas ljus. Det skymmer vid Sion och natten blir svar. Försoning innan natten slagit ut. För jag tror att livet får ett lyckligt slut. Och är det inte verklighet så drömmer jag. Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet. Men det är på dig.
Det börjar närma sig 60 minuter. Jag vet inte om jag riktigt får ihop en timme, men jag litar på Sten Lundin här på Radio Örnsköldsvik som lugnade oss lokala sommarpratare med att det fixar sig ändå. Med lite glatt humör och sommarkänsla ska det inte vara några problem. Och jag tror inte det blir lyssnarstorm om mitt program inte blir precis 3600 sekunder. Det är en förmån att få sitta här och pladdra om precis vad som helst. Berätta om sig själv en stund och i mitt fall minnas tillbaka på ett 45-årigt liv som i väldigt många avseenden varit lyckligt. När jag var drygt 20 år ville jag bli något, lyckas med livet, på något vis göra karriär. Men med tiden är sånt inte alls lika viktigt längre. Nu har jag ett annat mål med livet och det är att få fortsätta att må bra, trivas med vardagen och möjligen bli en bättre motionär så jag får fortsätta att må bra. Se barnen växa upp och inse att jag faktiskt bara hunnit drygt halvvägs. Det finns så mycket kvar att uppleva och jag hoppas att jag får göra det. Det är ganska långt dit, men nu är målet att bli en mysig och snäll farfar och morfar som på Ulven i keps med bomullsskjorta och snickarbyxor skjutsar barnbarnen på packmopeden. Det är väl en ganska schysst målsättning, eller hur? Tack Radio Övik för att jag får sitta här och snacka en stund. Normalt brukar jag inte berätta så ingående om mig själv, men eftersom mitt ansikte varje vecka visas på sidan 3 i en bekant tidning för alla Öviksbor tänkte jag att det Det får bära eller brista. Det kanske trots allt är på sin plats att berätta lite mer ingående om redaktören på sjuan utan att det låter introvert och självupptaget. Jag hoppas att du känner Boa lite mer nu. Ha nu en riktig skön sommar. Hoppas vi ses och tack för att du har lyssnat. Nu avslutar jag med låten Alice av mitt favoritband Eldkvarn. Hej då!
Bara en sin väg. satt i sadeln. Studentkortegen var framtidens hopp. Elefanter och clowner från cirkusgård. Miss Norrköping vinka och jag vinka tillbaks. Sen kom Floyd Patterson på ett lastbilsflok.
Du har lyssnat till Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik och idag med Ulf Boa Eklund. Vi säger tack till dig Ulf för ditt program. Och Sommarpratarna i Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz går också på att lyssna till via internet på www.radioovik.se. Och vi sänder de här programmen varje dag klockan 7, 9, 16 och 22. Fram till och med den 25 juli och sedan en ny omgång då alla Sommarpratarnas program sänds igen. Från och med den 30 juli till och med den 29 augusti. Och imorgon så får vi lyssna till Ulla-Britt Sundin. Meddela oss gärna vad du tycker om programmen med ris eller ros. Och du kan ringa till vår studio och tala in på telefonsvararen på telefon 0660 699 195 eller via mail till info@radioovik.se. Men helst via telefonsvararen. Tack för att ni lyssnar till Radio Örnsköldsvik.